Jag ska då prata lite och visa hur man kan göra feature detection och site pinning med hjälp av JavaScript. Ursäkta, jag precis... Det var dumt att ta en halstablett precis innan jag skulle hålla föreläsning. Som sagt, för 10 år sedan så såg webben ut helt annorlunda ut än vad den gör idag. YouTube fanns inte, Facebook fanns inte. Men det är fortfarande med hjälp av HTML och JavaScript och CSS som man bygger webben idag. Och även om man nu vill använda sig av de nya delarna i HTML5 och CSS3, hur ska man då göra för att få det att ändå funka för folk som kanske inte sitter på allra senaste? Jag vill börja med att slå hål på en myt om att IS6 fortfarande är väldigt stort i Sverige. Sen i början av sommaren så är det faktiskt IS6-användare i Sverige under 1%. Och det firade vi bland annat genom att användargruppen WebMonkeys fick champagne och bubbel och tårta och fick fira att IS6 nästan är död. Och då hade vi den här specialdesignade t-shirten med ett hjärtslag då som minnade ut till IS6. Så om du vill gå med i den här kasen för att få ner IS6-användare så kan jag rekommendera en webbsida som heter IS6 Countdown. Jag kan visa det snabbt. Här finns då en överblick över hur IS6-användare ser ut världen över. Och vi ser att Sverige i alla fall är under 1%, vilket är superbra. Så join the cause om du också vill att IS6 ska minnas ut. Ja, men även om IS6-användandet är ganska lågt i Sverige så sitter ju fortfarande folk på olika webbläsare och också olika versioner. Om man vill nu använda sig av det senaste så kan man ha två olika tankesätt när man bygger sin webbsida. Och de här två tankesätten är då dels graceful degradation och sen då progressive enhancement. Det finns då folk som sitter i två olika läger som tycker att ena läget tycker att man ska bygga för graceful degradation och den andra tycker att progressive enhancement är bättre. Så vad innebär det här då? Jo, med graceful degradation så menar de att vi kör med det senaste. Vi använder det som är coolt och det som är inne. Men så ser vi till att det även funkar okej och ser okej ut för folk som inte sitter på den scenen. Så man skapar helt enkelt fallbacks som gör att användaren fortfarande ska kunna använda webbsidan även om den innehåller snygga saker som kanske inte syns i äldre webbläsare. Folk som sitter på Progressive Enhancement-lägret menar att vi kör åt andra hållet. Vi ser till att det finns en stabil bas som alla kan använda sig av för webbsidan. Sen lägger vi på guldkorn som drar nytta av vissa webbläsares extra funktionaliteter som enbart blir synliga för användare som har den här typen av webbläsare. Så man kan då helt enkelt välja att börja där uppe och så se till att det funkar neråt. Eller så väljer man att börja här nere och så bygger man på med små guldkorn. Jag tänkte då visa på två exempel på eller ett exempel på graceful degradation och ett exempel på progressive enhancement, hur man kan jobba med det. Jag tänkte då använda mig av feature detection för att skapa en graceful degradation. Och sen så tänkte jag använda mig av JavaScript för att få till site pinning funktionalitet i IE9 för att få till det här progressive enhancement för folk som använder IE9. Så vi kikar på det. Öppnar upp mitt webbprojekt. För er som var med innan lunchen här inne i salen så såg ni att jag gjorde en HTML5-blogg så att säga. Jag kommer fortsätta jobba med den. Men först tänkte jag bara förklara det här med feature detection. Istället för att försöka kontrollera vilken webbläsare som används och sen anpassa innehållet efter det så ska man ju självklart använda feature detection istället. Och använder man till exempel en canvas så kan man alltid försöka skapa upp canvasen och sen kalla på en funktion och se om den returnar någonting. Får vi tillbaka någonting så klarar ju webbläsaren av att skapa canvas. Får vi inte tillbaka någonting så får vi hitta på någonting som syns istället. Så man kan helt enkelt göra så med hjälp av JavaScript. Att jag försöker skapa upp Jag gör en variabel helt enkelt som ska då kontrollera om det finns support för Canvas eller inte. Och det jag gör är att jag försöker skapa elementet. En canvas. Och så kallar jag på getContext. Bara för att se till att jag får tillbaka en bool så gör jag en dubbelnegation där. Och då så kör jag med en alert. Som då ska visa true eller false beroende på om den här webbläsaren har support för Canvas eller inte. Eller stöd för Canvas eller inte. Så om jag öppnar, upp den här sidan i E9 så förväntar jag mig att jag ska få true eftersom E9 har support för Canvas. Jag får tillbaka true. Om jag istället låtsas att det här är en E8 så får jag upp false eftersom E8 inte har stöd för Canvas. Så då kan jag med hjälp av den här variabeln då ange hur jag ska ta hand om E8-användare till exempel som inte har stöd för Canvas. Nu kan det här vara lite jobbigt och krångligt att kontrollera det här för varje element som du använder dig av. Då vill jag rekommendera att du kikar på något som kallas för Modernizer. Modernizer.com hittar du den på. Det är ett JavaScript-bibliotek som då kan hjälpa dig för att göra så här feature detection. De släppte nyligen en ny version som gör att det blir ännu mer enkelt eller mer bekvämt att ange vilka saker du vill att det här skriptet ska hjälpa dig att kolla. Till exempel vet jag att jag inte kommer använda mig av webworker så kan jag inte bocka i den här rutan. Då kan jag minimera biblioteket ännu mer. Så man bockar in det som man vill att skriptet ska hjälpa till en att kolla. Och så får man det här biblioteket som man kan använda sig av. Jag har förberett mig att använda mig av den äldre versionen av Modernizer. Och den innehåller hela paketet med alltihopa. Så om jag skulle nu dra in Modernizer. Så kan jag istället för allt det här, support canvas och allt det där. Så kan jag ta bort det. Och använda mig Modernizer. För att kontrollera om Canvas finns eller inte. Så det blir helt enkelt snyggare kod. Mindre att skriva och mer bekvämt då för dig. Så Modernizer kan jag varmt rekommendera. Om vi kikar på det här så kommer vi få samma resultat som tidigare. Öppna upp det med E9 för true. Slår jag om doc-typen och låtsas att det är E8 så får jag false. Så med hjälp av Modernizer då, så kan man göra feature detection. Som sagt, feature detection är ju bara för att kolla om det finns stöd för ett element eller inte. Den täpper inte till hålet eller det eventuella hålet som finns där. Så om du till exempel vill ha en fallback för Canvas så får du antingen skapa det på egen hand eller kolla runt efter polyfills eller shims som finns runt om på nätet. Och polyfills och shims är då oftast kodsnuttar som är skrivna i HTML, CSS eller JavaScript eller någon blandning av det. Och det är någon person som har gjort det och då lagt upp den så folk kan använda sig av eller bli inspirerade av det. En polyfill är en kodsnutt som ska efterlikna standarden så mycket som möjligt och täppa till det hålet. Medan shim är som en polyfill fast kanske lite till. Den kanske gör det som standarden men också lite mer. Så beroende på vad du är ute efter så kan du kolla på olika polyfills och shims. Så jag kan rekommendera att du söker på det så finns det en mängd massa polyfills och shims som man kan använda sig av. Om vi kikar på det här då, HTML5-bloggen som jag gjorde lite i förmiddags. För er som inte var med så kan jag snabbt gå igenom det. Den har en header med min logga och en rubrik i. Header-elementen och nav-elementen är ju nya semantiska taggar i HTML5. Och de kan man använda sig av för att strukturera upp innehållet. De i sig introducerar inga ny funktionalitet eller så, utan det är bara nya div eller spanntaggar kan man säga. Tänk er som sådana. Så här på min sida har jag också min huvudnavigerare som jag lagt i nav-taggen. Det är bara en enkel UL-lista som jag kan ställa upp med CSS. Sen har jag en section där jag har lagt min blogg då, så att säga. Och varje bloggartikel har jag lagt i en article. Och varje bloggartikel har en egen header med rubrik och författarstämpel. Och så är också en footer för varje bloggartikel. Som då är datumstämpel och eventuella kommentarer. Och jag har lagt i två articles som vardera är en bloggartikel då. Och längst ner har jag en footer med min copyright-text. Så om jag kikar hur det ser ut i E9, ser vi att det ser ut så där. Och jag har då använt CSS för att styla till varje article med men, så att varje article har en bakgrundsfärg och lite margins och paddings och så vidare. Och jag stylar till UL-listan så att den inte är en vanlig lista. Inga konstigheter med det. Låt säga att jag vill lägga på en ny CSS-funktionalitet som gör att jag får enkla rundade hörn för varje article. Det kan jag enkelt göra med hjälp av border radius. Så jag går tillbaka till min CSS. Eller vänta, innan jag gör det tänkte jag bara visa hur den här sidan ser ut i E8. E8 har ju inte stöd för semantiska element. Och jag har ju stallat till de här semantiska elementen för att få till det utseendet. Så om jag slår över till E8 så får jag det här utseendet. Kanske inte lika roligt, men det är fortfarande läsbart och man kan ta del av innehållet. Men anledningen till varför det ser ut så här är för att E8 inte förstår de här semantiska elementen. Så det jag kan göra om jag vill få till ett liknande utseende är att jag själv skapar upp elementen i domen. Genom följande, att jag skapar header-elementen, now, section, article, footer och figure, fig caption som jag använder mig av. Sparar jag det här, går tillbaka upp, trycker refresh, så får jag det här utseendet i E8. Det här skulle jag kunna åstadkomma genom att bara dra in modernizer också. Om jag till exempel drar in modernizer här, så kan jag skippa att skapa upp de här elementen manuellt. Eftersom modernizer tar hand om det åt mig. Så uppdaterar jag här så ser det fortfarande likadant ut. Så med hjälp av modernizer så kan man underlätta en hel del för sig. Så det kan jag varmt rekommendera att man kikar på. Ja, om vi nu går vidare. Vi går tillbaka till E9 först. Och vi vill lägga till de här rundade hörnen då, så, låt säga. Så det kan man göra med hjälp av CSS. Och jag lägger på helt enkelt en border radius för varje article. Jag har sett att rundningen ska vara 10 pixlar i radie. Vill man ha olika rundningar på varje hörn så är det bara att rädda upp fyra värden efter varandra. Så går tillbaka här, trycker refresh och får direkt mina rundningar då. Om jag slår om det här till E8 så ser ni att rundningarna syns inte, som E8 inte har stöd för border radius. Nu är det absolut ingen break or make feature, tycker jag. Men om vi låtsas att det här är den killer feature för att den här ska fungera och kännas som det ska. Och vi vill lägga till en polyfill så täppa till hålet, så kan man göra det med hjälp av jQuery. Så vi går tillbaks till min kod här. Och jag tar upp den här koden som jag förberett. Nu är den här koden absolut inte best practice eftersom jag lägger in skript och blandar hejvilt. Men det är bara för att vi ska få allting samlat på ett ställe. Här är då min JavaScript-skript. Jag ska bara dra in min jQuery också. Så där ja. Det den här gör är att den använder sig av modernizer och kollar om webbläsaren har stöd för border radius. Om den inte har det så tar den tag i den här polyfillen som kallas för jQuery.corner.js och sätter en rundade hörn på varje article i det här fallet. Så om vi sparar det, går tillbaka hit. Det är fortfarande E8, jag trycker refresh så får jag mina rundade hörn. Då har jag då använt mig genom att kolla på feature detection genom modernizer och kolla att om det finns stöd för rundade hörn. Eftersom EE8 inte har det så använder den sig av jQuery och använder sig av det där plugin eller det där polyfillen för att täppa till det och få till rundade hörn. Och på samma sätt kan man tänka sig att man gör för olika features som man vill använda sig av för HTML5. Och det här är då ett exempel på graceful degradation. Nu hade jag inte behövt lägga de här extra minuterna för att skapa runda hörnen kanske. Man behöver inte känna ett tvång att en webbsida måste se ut på exakt samma sätt i alla webbläsare. Det är nästan till omöjligt i många fall. Och de flesta som sitter med en äldre webbläsare som kommer in här skulle inte märkt att det här saknas rundade hörn. Det är ingenting de skulle ha märkt. Så man kan då tänka sig, är det värt att lägga ner de här extra tiderna för att ska få till rundade hörnen? Eller är det okej att låta dem läsa mina blogginlägg utan rundade hörn? Så det är en avvägning man får välja. Yes, vi går vidare till nästa grej då. Tänkte visa på site pinning, som då är ett exempel på progressive enhancement. Stänger ner den. Eller vi fortsätter faktiskt på den. Hur många av er känner till det här med site pinning? Några. Kan dra snabbt. I Windows 7 så har vi fått en ny grej. Vi har dels taskbaren som har hängt med väldigt länge. Men en ny funktionalitet är att man kan pinna saker hit. Och olika program kan då ha en egen jump list. Högerklickar jag på ett fastpinnat program så kan jag dels i det här fallet, i det här programmet, få en lista på de senaste filerna jag haft öppna. Högerklickar på min Outlook så får jag en jump list som ser lite annorlunda ut. Jag kan direkt här klicka för att skapa nytt mail. Jag behöver inte öppna Outlook innan för att sen trycka på nytt mail. Utan jag kan högerklicka och välja nytt mail så får jag upp nytt mailfönster och så vidare. Och samma sak gäller en hel del andra program. Använder man Windows 7 och E9 så kan man också pinna fast olika webbsidor på själva taskbaren. Här ser ni till exempel att jag har pinnat fast Twitter. Det är själva Twitter-hemsidan som jag bara har pinnat fast. Jag kan visa hur man gör det. Jag går till en ny sida, jag tar bing.com. För att pinna fast en webbsida så kan man dra ner fav-ikon och släppa den på taskbaren så dyker den upp där. Och även när jag stänger ner webbfönstret så ligger den kvar. Så det ser nästan ut som det är att det är en applikation. Så jag kan direkt klicka på den för att launcha upp fönstret och komma dit. Och en annan grej med de här fastpinnade webbsidor är att loggan syns längst upp. Och klickar man där så kommer jag alltid till Bing. Och de här bakåt- och framåt-knapparna får en viss färg beroende på färgen på själva Five-icon. Och det här kan man också definiera själv. Och så finns det också möjlighet att skapa jump list för varje webbsida. För Bing webbsida så har vi jump list att man direkt kan gå och kolla på vädret eller finans eller börsen, nyheter, maps och resemöjligheter. Så det här är då ett exempel på hur man kan lägga till funktionalitet för användare som använder E9 till exempel. Så jag tänkte visa hur man kan göra det. Låt säga att jag vill lägga till den här pinningmöjligheten för min blogg. Vilken webbsida som helst kan man pinna fast. Men den kanske inte ser så rolig ut eftersom den här har ingen definierad fav-ikon. Så den kommer... Oj, nu hoppar allting runt. Så den kommer inte se så rolig ut. Så det första man måste göra när man vill ha pinning eller rekommendationen är att skapa en högdefinierad fav-ikon. Och det kan man göra på xiconeditor.com. Om man är duktig och gillar pixelgrafik så kan man sitta och rita ut det för hand. Eller så kan man välja importera en bild. Jag har en bild här. Och då får den genererad i olika format. Klicka OK. Så får jag upp det där. Oj, det är för att jag ritade. Sorry. Så får jag den genererat i olika storlekar. Så kan jag previewa. Och se hur den här fav-ikon skulle se ut. Så där kommer det se ut i adressfältet. Så här ser det ut när jag öppnar en ny tab i IE. Så kommer den synas där om jag går till den här sidan väldigt ofta. Så ser det ut när den är fastpinnad. Och så ser den ut när man öppnar upp den i webbläsaren. Då kan jag välja att spara ner de här ikonerna och använda mig av den för min webbsida. Och jag har redan gjort det så jag tänkte lägga till den här. Det enda man behöver göra för att lägga upp en fav-ikon är ju lägga till en meta-tag. Oj, nej förlåt. En link. Och ange att det ska vara en shortcut. Icon. Type. Nej, det behövs inte. HREF. Jag vet att jag har den i Eco. Så. Om jag nu kikar. Får se om det har slagit om. Det kan ta ett tag innan den slår om där. Den ligger där i alla fall. Det är när man kör mot localhost som det kan vara lite trixigt. Men lägger man upp det på sin server så dyker den absolut upp där. Vi väntar ett tag. Den kommer säkert komma upp där om ett tag. Där kom den. Där har jag min kanin. Och jag kan nu dra ner min fave-icon och pinna fast den på min taskbar. Och när jag stänger ner den så finns den kvar här. Där nere. Och jag kan klicka på den för att få upp den. Per default, när jag vilar muspekaren över den i ett stängt läge. Så kommer själva titeln för webbsidan. Eller om jag högerklickar så ser jag att titeln för webbsidan kommer stå som rubrik kan man säga. Och den kan man ändra på om man vill ha något annat där. Kan man enkelt göra genom att lägga till en meta-tagg. Och anger application name. Och definierar content då. Kika på den igen. Jag vet inte om jag måste pinna om den i och för sig. Ser jag att det uppdaterats. Nu kan jag också ändra på färgerna på bakåt och framåt knapparna ifall jag inte vill att de ska ha den här automatiska färgen. Det kan man definiera också med hjälp av en metatagg. Lägger till den och ändrar på MS application color content. Kör på rött. Och får då röda knappar. Så man kan då specificera hur IE ska se ut på ett visst sätt. Om användaren har webbsidan fastpinnad. Låt säga att jag vill definiera specifika tasks som ska dyka upp när folk högerklickar. Som ni såg för Bing så får man upp de här specifika sidorna som jag direkt kan klicka på weather för att komma till vädersidan för Bing. Så jag kan då för mina användare som har min blogg fastpinnad att man direkt genom att högerklicka på min ikon då kan komma till about och contact till exempel. Så för att göra det så lägger man till några fler metataggar som då definierar själva tasken. Task name. Application task. Och anger namn, vad som ska stå. Jag vill ha en task som ska länka till about-sidan. Och så får man definiera action URI, vad den ska länka till. Nu har jag inte gjort en undersida så jag länkar den till Bing. Och så får man definiera en ikon om man vill ha en speciell ikon för just den tasken. Nu har jag inte någon ikon här så jag skriver bara en icon, ico. Så. Om jag nu ser om den hinner slå igång. Så här då. Där kom den. Oh, jag hade visst en ikon på min localhost. Så här ser ni, när jag högerklickar på min blogg här nere så dyker About upp. Jag ska dra den lite hit och så det syns bättre. När jag högerklickar den så får jag upp en ny task som är About. När jag klickar på den så kommer jag nu till Bing men jag kan tänka mig att jag pekar om den till min About-sida helt enkelt. Och vill man ha fler tasks så kan man då lägga upp det. Det finns också möjlighet att lägga upp dynamiska sidor eller dynamiska items i jumplisten. Det här är då statiska tasks som alltid finns där. Och där kan man tänka sig att man lägger genvägar till undersidor. Sen kan man ha en separat del där man kan populera med dynamisk content. Kanske mina nya blogginlägg lägger upp som dynamisk content. För en nyhetssida så kanske de lägger upp sina senaste nyheter som nya tasks. Så det kan man dynamiskt populera med hjälp av JavaScript då. Något annat som man kan göra. Kan rekommendera att om du är nyfiken på det här att du går till buildmypinsite.com. Så finns det steg för steg instruktioner hur man går tillväga. Också demokod som man kan använda sig av. Det som är bra här är också att förutom de här. Här finns det som sagt den här X-icon editorn direkt här i som man kan använda sig av. Så du behöver inte komma ihåg alla länkar som jag pratar om. Så länge du kommer ihåg buildmypinsite.com så finns det steg för steg instruktioner hur du går tillväga. Du börjar helt enkelt med att skapa en fav-icon. Så har du här HTML eller metataggarna som krävs för att lägga till den här fav-iconen och olika tooltips som man vill det och ändra på själva rubriken. Jag vill också ge tips om ett litet plugin som heter Pinify. Ett jQuery-plugin som gör det enklare att få till den här pinning om man inte vill hålla på med en massa metataggar. Så istället för det så kan man då använda sig av JavaScript för att få till site-pinningen. Och kodsnuttarna och exempel på det finns också på den här sidan som man kan kolla på. Så vi går vidare. Så steg ett var att fixa en fav-icon som sagt. Steg två, lägga till snabblistan som jag visade. Även här finns exempelkod. Exakt hur man lägger till för varje task. Också stöd för, även i Pinify finns det stöd för det. Så man inte behöver lägga till det med hjälp av metataggar om man inte vill. Något som jag inte har visat är också möjligheten att flagga för saker som har hänt på webbsidan. Har användaren pinnat fast min blogg? Och så kanske hon surfar vidare på en annan sida men har den öppen på baksidan. Så kanske jag hinner posta ett nytt inlägg. Och då kanske jag vill flagga för hennes uppmärksamhet. Då kan jag lägga på en sån här liten overlay-icon. Om ni kikar på det Facebook-exemplet där så kan jag lägga på en liten overlay-icon som flashar till. Så att hon vet att någonting har hänt på den sidan så hon kan gå tillbaka och titta. Det går också att blinka på ikonen. Om man inte vill lägga en overlay så kan den flasha. Några sekunder för att fånga uppmärksamheter så man kan gå tillbaka för att se vad som har hänt. Och exempel för kod för det finns också här. Sen så finns det också möjlighet att lägga på sådana här miniatyrkontroller om man har en väldigt dynamisk sida som visar video till exempel. Då kan man ha fönstret rullat i bakgrunden. Men samtidigt kunna pausa eller spela igång den om någon anledning vill göra det. Medan den ligger bakom ett annat fönster. Om det kanske är en ljudfil så kan man göra det. Då får man upp sådana här specialkontroller som man får upp i mediaspelaren. Och sen när man har lagt till den här pinning-funktionen så är det väldigt viktigt att flagga för folk att den finns. Nu att bara ha den här möjlighet att dra ner fav-icon är ju något som man får lära sig som Windows 7-användare. Men om man vill flagga för det som webbutvecklare så kan man lägga till andra möjligheter att pinna fast det. Så förutom att man kan dra ner den här fav-iconen så kan man också dra ner andra saker. Till exempel man kan lägga på en top hat. Så man då kan dra ner den här för att pinna fast sidan. Eller så kan man till exempel lägga på push-up så att den där hoppar upp för folk som använder E9 och som inte har pinnat fast din webbsida ett. Så du kan dra ner den där för att pinna fast. Så finns det exempel på toasts som ser ut så där. En liten toast som poppar upp som gör det möjligt att man pinnar fast den där bilden. Så det är sådana unobtrusive meddelanden som bara visas för användare som kör E9 på Windows 7. Så för resten av användare så finns den inte. Så ett exempel på progressive enhancement som man kan bygga på några guldklimpar för folk som kör en viss typ av webbläsare. Och i det här fallet var det E9 då. Sen om du har gjort en sån här för din webbsida så vill vi jättegärna höra om det. Och då kan man då skicka in sin webbplats till e-galleriet och får en marknadsför på själva e-galleri för alla Pinsight. Det finns en hel del där uppe just nu och man kan gå dit för att få ett hum om vad man kan göra. Nu har jag dålig koll på svenska sidor som har det, men jag vet att bilddagboken till exempel, eller de heter nu Dayviews, de har den funktionaliteten. Så om jag pinnar fast bilddagboken så får jag en egen jumplist som de har definierat. Att man direkt kan gå till deras framsida, bildkategorier och så vidare. Och jag vet att Discovery har också en viss pinningmöjlighet. Oj. Jag vet inte varför deras favicon inte nu. Och de har lite fler. Och här ser ni att de har använt sig av dynamisk populerad lista. Att förutom de här vanliga shortcuts som alltid finns där, så de har listat Discovery Favorites som antagligen uppdaterats beroende på vad som är deras favorit just nu. Så den här listan kommer förändras inom en viss tid då. Och just nu är det här deras favoriter. Så man kan helt enkelt pusha upp sin content direkt för Windows 7-användare på tasklist, på den här taskbaren med hjälp av sitepinning. Så att man direkt kan komma till undersidor genom att enkelt högerklicka på en fastpinnad ikon. Så det var två exempel. Och jag kommer att det här är direkt efter lunch, så vet jag att det brukar vara en jobbig session för många. Så det var därför jag försökte få den lite kortare än vanligt. Så ni kan få sträcka på benen och fylla på kaffekoppen ganska snart. Och har ni några frågor så får ni jättegärna komma fram och fråga. Men bara för att sammanfatta lite snabbt då. Så för att göra feature detection så använd Modernizer. Den kan hjälpa er att hitta saker, element om det finns stöd eller inte. Och så får ni använda er av polyfills eller shims då för att täppa till eventuella hål. Och så finns det buildmypinsight.com om ni vill göra något specifikt för INI-användare per se. Och det här är funktionalitet som inte kommer synas för andra i andra webbläsare. Så det är ingenting som förstör för andra användare, utan det är bara en liten guldklimp för INI-användare så att säga. Och steg för steg finns då på buildmypinsight.com. Och med det så vill jag tacka för att du lyssnade. Så får du fylla på kaffekoppen och sträcka på benen innan nästa session börjar. Så, tack!